brukar en del predikanter brukar ställa frågan, är du glad att du är frälst? Så säg amen, brukar man säga. Men egentligen så skulle vi behöva uttrycka glädjen lite oftare över att vi är frälsta. Tänk vad Jesus har gjort för oss. Vi har ju så mycket att vara glada för, mitt i kampen och striden. För det är det ju. Det vet vi ju. Men tänk att få ha en relation med Gud. Inte vilken relation som helst, utan med Gud som har skapat himmel och jord och hav. Skapat allt levande. Ibland så tror jag vi glömmer bort vem det är som bor i oss. Den största kraften, den bästa personen i hela universum. Och vet du vad, han hoppar inte i och ur, utan har du sagt ja till honom och du har blivit född på nytt och fått ta emot Jesus i ditt hjärta och har en relation, så stannar han kvar där. Han gör det, även om vi misslyckas på vägen ibland, för det gör vi ju. Det gör vi ju allesammans. Men det finns ju ingenstans i den här världen som det finns sådan nåd att få som hos Herren. Han reser ju den trötte upp. Han ger den trötte ny kraft. Han ynglingar kan falla, sjöng du här. Alltså, visst är det så att vi faller efter vägen. Men Herren ger den trötte ny kraft. Han reser oss upp. Och även om vi faller gång på gång, står det någonstans i, tror det är Ordspråksboken, så vill han resa oss upp varje gång. Vi behöver fröjda oss. Vi skulle ha som man hade lovprisningsmöten, hade man förr i tiden. Tacksägelse och lovprisningsmöten. Det skulle vi ha igen, tycker jag. Eller hur? Tänk att bara få prisa Herren för allt han har gjort. Jag vet i mitt liv, jag skulle kunna ta hur många exempel som helst på att om inte Gud hade varit nådefull mot mig, så skulle inte jag stått här i alla fall. Den saken är säker. För jag kom alldeles snett på vägen här i livet. Och gick alldeles i fel riktning. Och det kanske inte ni skulle tro, men hade ni sett mig då, så hade ni förstått att jag har inte alltid sett så välputsad ut som jag gör nu. Utan jag gjorde lite tonårsrevolt en gång i tiden. Jag hade världens bästa föräldrar. Mamma och pappa var så fulla av kärlek. Aldrig fördömde de mig. Aldrig sa de ett fördömande ord till mig. Pappa var predikant också. Och jag fick aldrig några sådana här pekfingrar. Du får inte gå på bio. Du får inte måla dig. Du får inte klä dig så. Nej, utan de fostrade mig att jag fick ta ansvar. Men ändå gjorde jag revolt. Och vad jag gjorde revolt emot, det vet jag inte. Så jag behövde inte göra det. Men fienden är ju listig också. Så jag kom på sidan om i tidiga tonår. Och gjorde saker som... Ja. Om inte Gud hade rest mig upp, så vet jag inte vad jag hade varit idag, kan jag säga. Men så kommer man till vägs ände. När repet man håller i tar slut och det inte finns något att hålla sig i längre. Och då kommer man till allvarsstunden i sitt liv när man tänker, vad bär det av nu? Och det är då Gud kommer med sin nåd och med sin kraft på nytt. Och så säger han räcker ut handen och så säger han, här är handen. Ta den. Och när man då gör det, när man fattar Guds hand, då händer det något i ens liv. Han lyfter mig upp ur fördärvets grop, skrev David. Han lyfter oss upp. Och han säger inte med fördömelse i rösten, var har du nu varit och vad har du nu gjort? Nej, hans kärlek kommer med en sån ström liksom, som bara lyfter en upp. Och så ställer han oss på den fasta klippan. Som är han själv. Och där får vi vara med honom. Dag och natt. Vare sig vi sover eller är vakna, så är han där. Det är väl underbart. Bara det är ju värt att prisa Herren för varje dag. Amen. För ett antal år sedan, vad kan det vara, 20 år sedan ungefär, så åkte jag tillsammans med min bror Kenneth, som är hemma hos Herren nu. Han var bara 42 år när han fick sluta sina dagar. Men vi åkte på en resa till Florida, han och jag. Och bodde där hos vänner och hyrde in oss hos Annette och Erik Anders, om ni har hört talas om dem. Och vi var med på en hel del möten där i Florida. På härliga möten, fantastiska möten. Bland annat så var vi där i något som heter Lakeland. Och vi kom till en kyrka som rymde 10 000 personer. Hade 10 000 sittplatser. Och det var pastor Carl Strader som var föreståndare där. Och det var så att när vi skulle gå dit på söndagen så fick vi välja på vilket möte vi skulle gå. För det var fullsatt flera gånger om i den här kyrkan. Fast kyrkan rymde 10 000. Det var en väckelse som hade brutit ut här. Och när Carl Strader berättar om, jag vet att jag har tänkt på det många gånger. När han berättar om hur det gick till. När Gud kallade honom att bygga kyrkan. Så jag har tänkt många gånger på Abraham. Att ibland måste saker och ting dö. Liksom när allt hopp var ute. När man inte ser någon fortsättning. Och man inte ser framåt. Utan man ser bara en liten sträcka på vägen. Då handlar det om att ha tro. Att sätta sin tilltro till Gud. Att till vad han har sagt och vad han har lovat. Och lita på att det Gud har sagt och lovat, att det kommer att ske. Att han kommer att göra det. Och han berättade om Carl Strader när han fick tilltalet ifrån Herren. Att bygga en ny kyrka. Det var under en tid när de ekonomiskt sett inte hade möjlighet att bygga en så stor kyrka. Men han talade med sin styrelse om det här med församlingen. Att Gud hade kallat honom att göra det Gud hade talat. Och det resulterade i att nästan hela församlingen lämnade och gick sin väg. Och Carl Strader stod nästan ensam kvar. Han hade några medarbetare kvar. Och då tänkte han ju på nätterna, gode Gud, vad har jag gjort? Vad har jag gett mig in på? Men i alla fall så började de samlas i kyrkan till bön varje dag. Och det hände att Carl Strader åkte dit mitt i natten och bad i flera timmar. De låg ibland på golvet på estraden, kanske var en handfull. Som bad timme efter timme. Och alltid kom Guds närvaro och kraft ibland dem.
Amen.
Och Gud fortsatte att tala.
Tack Jesus.
Men när det bara var ett fåtal kvar så tänkte han. Vad ska det bli av detta? Det här är ju bankrutt liksom. Vad har jag gjort? Vi bygger en kyrka med 10 000 sittplatser. Är det verkligen du Gud som har sagt det? Eller har jag inbillat mig detta? Men de fortsatte i tro på det Gud hade sagt. Och när vi var där så hade det ju brutit ut en väckelse. En stark väckelse. Och det kom. Löftet gick i fullbordan. Så kyrkan var ju som jag sa fullsatt. Flera gånger på söndag. Och församlingen var en stor församling. Jag kommer inte ihåg nu hur många tusen de var. Men och det bästa av allt var ju att det var inte bara folk som kom. Som anslöt sig ifrån andra församlingar. Utan det bästa av allt var att människor fick sina liv förvandlade. De blev frälsta, helade, upprättade. Det var så mycket under som skedde när vi var där. Jag och min bror då. Så jag brukar tänka på det. Ibland ser det ut som att allting dör. Ibland ser det ut som att, ja, vad ska det bli av detta? Men har Gud sagt och har Gud lovat och har Gud en plan, då vill han att den ska gå i fullbordan. Jag kände bara att jag ville berätta det idag. För att ge hopp och, ja. Jag tror också i de olika sammanhang som vi står i, du och jag, du bär på en kallelse i ditt hjärta. Och vi har den här lilla församlingen som är världens ögon. Men lite, vad är vi? Vi är väl ingenting. Vi är ingenting i denna världens ögon. Men om Gud har en tanke med oss, så kan han, om han får använda oss, om vi får vara rena kärl i hans hand, så kan han använda oss, dig och mig. Och han kan göra så stora ting.
Amen.
Han kan göra det. Det enda han behöver är överlåtna kärl. Det handlar inte om vad du har för utbildning eller vem du är, hur skicklig du är eller hur begåvad du är i dig själv rent mänskligt sett. Det handlar inte alls om det. Det handlar om hur överlåtna vi, du och jag är till Herren. Och jag är helt säker på att när vi kommer dit, när vi står där och det ser ut som att allting är dött, då kommer också prövningarna. Då testar han oss för att se vad vi har i våra hjärtan. För han behöver hängivna hjärtan. Hans ögon överfar jorden och söker efter dem som hängivet ger sig till honom. Så fel vi har haft när vi tror att det handlar om att vi måste bli något först i oss själva. Det är precis raka motsatsen i Guds rike. Vi måste dö bort ifrån oss själva. Det är då Gud kan använda oss. Det står i Guds ord att han har inte anseende till person. Alltså Gud gör inte skillnad på personer. Vi är alla kärn i hans hand. Som man har en uppgift för. Därför så vill jag läsa lite från Joels bok idag. Jag vet inte, jag tror vi ska börja läsa i, ja, vi ska läsa från Joel 2. Men vi läser ifrån den 12:e versen. Joel 2:12. Och rubriken i folkbibeln är kallelse till omvändelse. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han. Sen till vrede och stor i nåd. Och han ångrar det onda. Så läser vi från vers 15. Blås i horn på Sion. Pålys en helig fasta. Lys ut en helig sammankomst. Samla folket. Helga församlingen. Kalla samman de äldste. Samla de små barnen. Också de som diar i bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare. Och bruden ut ur sitt gemak. Må prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa ibland hedna folken. Varför skulle man få säga bland folken: var är nu deras Gud? Och så kan vi fortsätta och läsa ifrån den 26:e versen. Ni ska äta och bli mätta. Och ni ska lova Herrens, er Guds namn. Hans som har handlat så underbart med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel. Att jag är Herren, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig komma på skam. Och det ska ske därefter. Därefter, därefter. Att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kvarleva som Herren kallar. Välkända ord för oss som är troende. Men det står här att vi ska äta och bli mätta. Vi vet, eftersom vi har apostlagärningarna i den här boken, att pingstdagen redan har varit, att den har kommit och att Gud redan har utgjutit sin ande. Och vi älskar ju att vara i apostlagärningarna i den här församlingen. Och där vill vi fortsätta. För apostlagärningarna var ju bara begynnelsen på det som skulle komma sedan. Det står att vi ska äta och bli mätta. Och vad står det? Jo, Herren säger att han ska utgjuta sin ande över allt kött. Och här inträdde ju en ny tid, det vet vi ju. Men det var en ny tid på ett speciellt sätt också. Därför att detta omfattade alla generationer. Era söner och era döttrar ska profetera. De gamla männen ska ha drömmar. Unga män ska se syner. Och så står det över tjänare och tjänarinnor. Förut var det mycket fokus på männen i Bibeln. Men här ser du ett nytt fokus. Också över Herrens tjänarinnor ska Guds ande komma. Han vill utgjuta sin ande över allt kött. Gamla, unga, kvinnor och män. Alla utrustas med Guds ande. Jag vill bara påminna om detta, som jag har läst så många gånger. Och jag säger det, vi har tappat något på vägen. Det som var tänkt att vara kraften, eldsprutan i världen. Det som var tänkt att vara det som stod utanför allting annat. En plats av renhet, av tro och kraft. Guds församling har blivit någon slags sällskapsklubb. Någon förening eller någonting annat idag. Där Guds kraft sällan syns eller är verksam. Visst, det händer då och då, därför att Gud är full av nåd och barmhärtighet. Men när vi ser och när vi läser i Joels bok, så förstår vi. Och när vi läser i Apostlagärningarna, så förstår vi att församlingen skulle vara något helt annat. Det skulle vara en kraft mitt i denna värld. Och vi som lever i Sverige idag, i världens mest sekulariserade land. Visst är det hemskt att vi lever i världens mest sekulariserade land. Enligt de senaste undersökningarna som man har gjort, så är vi faktiskt det. Hur kan du och jag nå ut till människor med Jesus idag? Människor behöver en personlig frälsare, en personlig relation med Gud idag. Vi behöver inte bara ha en kyrka dit vi går och utför vissa ritualer och sitter av en gudstjänst. Och tror att vi är nöjda när vi går därifrån. Och vi säger att det var en fin predikan eller det var en fin gudstjänst. Det räcker inte. Vi ska gå ut ur kyrkan, ut ur våra möteslokaler och känna nöd i våra hjärtan. Därför att just nu, så i Linköping idag, går människor rakt in i evigheten utan att de har hört om den Jesus som du och jag har mött. Utan att man har hört att det finns en väg till räddning. Det är församlingens huvudsakliga uppgift. Evangelium. Det glada budskapet att Herren vill rädda dig. Han har köpt dig med sitt eget blod. Det jag längtar efter att få se, det är Guds församling med alla generationer. Från barn som tjänar Herren faktiskt. Barn kan tjäna Herren på ett underbart sätt. De har inte så mycket förutfattade meningar som du och jag har. Massa tvivel, utan de tror på Jesus. Det såg vi faktiskt, min bror och jag, när vi var i Florida. Det var några barn under en gudstjänst, eller det var en stor skara barn, som hade fått möta Jesus just i den församlingen där vi var. Som gick ut och bad för människor. Som la händerna på människor. Små barn. Det var helt ljuvligt att se vilken tro de hade. De bad för människor som blev helade. Vi fick ju vara med om det, min bror och jag, där i Florida. Det var helt fantastiskt. Och att se hur Gud kan liksom låta barnen få vara en kanal också. Jag längtar efter att få se unga människor ikläda sig Guds vapenrustning. Ta på sig manteln. Ikläda sig manteln. Och gå ut på stridsfältets höjder. Och inta och ta tillbaka vårt land för Jesus. Det är våra fäder en gång plöjde. De la ner sina liv. Många gav sina liv på stridsfältets höjder. Också för detta land. Om vi går tillbaka ett par hundra år, så fick människor fly ifrån Sverige flydde över till USA, till frihetens land som man sa. Därför att man fick inte lov att praktisera sin tro. Därför att det fanns ett prästerskap i det här landet som hade lagt locket på och förbjöd lekmännen från att utöva sin tro. Så man fick faktiskt fly ifrån Sverige. Många blev satta i fängelse, både kvinnor och män i vårt land, därför att de praktiserade tron, som det står om i Bibeln. Det är inte så länge sedan, 1800-talet. Även i början på 1900-talet var det kärvt. Vi har ju hört det berättas av våra förfäder. Men Gud vill resa upp en mäktig armé där också alla generationer får plats. Jag brukar ju tala om Kaleb och Josua som fick vara med ända till slutet och inta landet. Varför? Jo, därför att de skulle fullborda sin kallelse, det Gud hade gett dem. Så sa inte Gud, nej du Kaleb, jag tycker att du ska ta pension nu, för nu är du så gammal så att nu orkar du nog inte vara med längre, utan nu låter vi någon annan inta liksom din plats. Va? Nej, så gör inte Gud. Han tänker inte som vi gör i vårt samhälle. Han tänker inte på det viset. Har han gett ett uppdrag och en kallelse, så ger han också kraft att fullborda det. Och jag tror att Gud kallar oss idag först och främst in i bön och i fasta, för att vi verkligen ska få fatt på Guds kraft. Vi måste låta elden förtära det i våra liv som inte kan stå inför Gud. Det står också att Gud är en förtärande eld. Och ska vi stå inför honom, så måste vi låta oss renas. Det är bättre att låta Guds ande få komma och rena oss, att vi får stå heliga inför honom. Och Gud vill göra det idag. Han vill låta oss på nytt få uppleva kraften. Precis som vi brukar läsa om i Apostlagärningarna 4. När de var samlade till bön, så ropade de till Herren om frimodighet att få inta staden. Och hela platsen skakade av Guds kraft. Och alla fylldes av ande. Vi behöver komma bort ifrån lögnen som har slagit rot i mångt och mycket i oss. Lögnen och villfarelsen som säger att vi ska gå dit och att vi ska göra si och vi ska göra så. Nej, vi ska följa Herrens röst när han talar. Och gör vi det, så kommer han att leda oss, precis som det står i Guds eget ord. Han kommer att göra det. Om vi är trofasta, så är han alltid trofast. Jag tänker också på Gideon. Jag ska inte läsa det nu, för nu har vi... Jag tycker vi ska gå in i bön, men jag tänker på Gideon i Domareboken, som var av en stam som inte var den mest ansenliga, inte den största. Han var inte den mäktigaste. Men Gud kallade honom till ett uppdrag. Gud kallade honom att slå midjaniterna med endast 300 man. Och det var en skara som var så stor, så det står att de hade så många kameler. Så det var en talrik skara, en oräknelig skara. Tänk dig det, när Gideon fick kallelsen att gå, så trodde han inte, han var tvungen att testa Gud både en och två gånger för att se om det verkligen var Gud som talade till honom. Men Gud utvalde honom. Han sa till honom, du tappre stridsman, sa han, Men han var ju ingen stridsman. Han satt och gömde vete i vinpressen för att inte midjaniterna skulle komma och stjäla. För de stal deras skördar, de stal boskapsdjuren. De, så fort de sådde så kom de och bara plöjde ner allting för dem. De stal djuren, de dödade alla djuren. De hade ingen mat. Där satt han och sparade på vetekornen och så kommer Herrens ängel och säger: du tappade stridsman. Alltså att han hade utvalt honom. Han hade ju inte gjort någonting. Han förtjänade inte att kallas en tapper stridsman. Han var den yngste, den mest oansenlige i sin släkt. Förstår du hur den Herren är? Han tänker inte som vi tänker. Och den armé de slog var en så stor och mäktig armé. Jag vet inte hur stor den var, men det var många, åtskilliga, många tusen soldater i den armé. Där låter han Gideon gå in med 300 man. Och på Herrens befallning så förgör de fiende. Och så vinner de en övernaturlig seger. Och kan leva i fred, i frihet under hela hans livstid, resten av hans livstid. Gud kan göra långt mer än vad vi kan både tänka och be. Och Gud utväljer vem han vill. Han utvaljer David, den yngste, den minste. Gud, han ser inte till din utsida. Han ser inte heller till dina misslyckanden, tack och lov. Utan han ser till ditt hjärta. Om du har ett villigt hjärta, då kan han utrusta dig till en tapper stridsman. Och Gud, jag är helt övertygad om att han längtar efter att få se nu en skara i Sverige. Han har sparat åt sig en rest i Sverige. Också här. Som inte har böjt knä för avgudarna. Han har gjort det, var så säker. Han vill komma och rädda detta land. Och vi får bara säga ja till den kallelsen. Vi behöver inte ens fundera på hur det ska gå till. För det har Herren redan gjort. Så Gud, han vill använda oss i sin armé. Frågan är om du vill vara med. Om du vill säga ja. Ja, men jag är så gammal, säger du, jag kan inte gå upp på några stridsfältets höjder och kriga. Jo du, det kan du. I bön. Jag har läst om Nehemja också här. Predikade förra gången om Nehemja. Att man hade vapnen i ena handen, står det. Och så byggde man med den andra. För man var tvungen att hålla fienden borta. Men man kunde inte ge sig till ro och bara bygga. För då hade fienden kommit och intagit staden och rivit ner murarna. Därför var man tvungen att ha både vapen i ena handen och bygga med den andra. Och det gör du när du är i bön. För om inte bedjarna finns, då har vi ingenting. Om vi inte bygger i bön och grundar i bönen, då har vi ingenting. Det är där vi måste bygga. Och sen kommer Herren att utvälja några som ska stå i frontlinjen med svärdet i hand. Amen.